På söndag är det 275 år sedan kung Gustav III föddes. Att fira kungliga födelsedagar är ett gammalt kulturarv som fallit i glömska, men som historikern och Gustav III experten Henrika Tandefelt säger, det är väl alltid bra att hitta orsaker att fira.
Hans föräldrar är alldeles nyblivna tronföljare i det svenska riket. Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp och Louisa Ulrika, prinsessa av Preussen. Så hon är syster till Fredrik den store, som hör till de här stora 1700-tals monarkerna, upplysta monarkerna som man talar om på 1700-talet. Och så här. Men också alltså en enväldig härskare med mycket makt i Europa. Så det här är den här släktkretsen som denna prins Gustav föds till som äldsta barnet.
Gustav III föds under den så kallade frihetstiden i Sverige. Runt om i Europa sitter enväldiga härskare på tronerna, men i Sverige delar monarken makten med en stark riksdag och ett riksråd bestående av landets stormän. Historikern Henrika Tandefelt i Helsingfors är också Gustav III expert.
Alltså jag har tänkt att det säkert är utmanande att vara födas in i ett hov idag, eller att gifta in sig i ett hov och vara kunglighet. Att det kräver sannolikt ganska bra nerver. Men alltså att födas in i ett hov på mitten av 1700-talet krävde nog också verkligen nerver. För han lever som barn i en sån här press mellan sina föräldrar och framförallt sin väldigt starka preussiska mamma, som anser att en monark ska vara enväldig. Och det här är vad hon vill att hennes son ska bli. Och så har vi den här riksdagen och det här riksrådet med de här ganska mäktiga ämbetsmännen och aristokraterna som driver på ett annat system där monarken ska vara underställd det här riksdag och riksråd. Och det är riksdagen som kontrollerar kronprinsens uppfostran och utbildning. Så han det här blir ibland förhört sen inför riksdagen och han får berätta vad han har lärt sig. Det finns någon så här rolig historia om hur riksdagen tycker att han fäster sig för mycket vid de här envåldsdespoterna i den antika historien. Han gillar liksom Caesar för mycket och så här. Och det här är lite oroväckande.
Det rådande politiska landskapet präglade Gustav III som barn och som kung. Som bekant var kungen intresserad av teater, men han var också en retoriker och en rollspelare i politiken, säger Henrika Tandefelt.
Han var väldigt skicklig på att iscensätta liksom olika roller och så här små scener av hur man ska vara, och på det sättet kanske manipulera folk eller mycket retoriskt begåvad och så här. Och det behöver man kanske vara om man ska liksom klara sig i ett sånt här landskap där folk har väldigt olika önskemål på en, och så ska man lyckas glida runt där.
Vad är det då som gjort att Gustav III hör till de svenska kungligheter som bäst undgått förgängligheten? Så här säger historikern Henrika Tandefelt.
Delvis så har vi honom själv säkert att tacka, tror jag. Just för att han är så skicklig på att skapa det här brandet, Gustav III, den här bilden av sig själv och sin historia så här färdigt för eftervärlden. Och att berätta de där berättelserna. Jag är en stor lagstiftare och det här, jag är upplyst och jag är en stor vän av den svenska historien och språket och kulturen och musiken och så här. Sen det som vi inte lika mycket idag tänker på som Gustav III själv ville föra fram var jag är den stora krigarkungen och härföraren. Och det har mera med den senare historien att göra än med Gustav III, att det liksom inte behövde så passa in den här berättelsen om krigarkungen Gustav III. Så det är kanske inte så många som tänker på att Gustav III inledde ett krig mot Ryssland han också. Gustav den tredje tänker sig att han ska vara en lika stor krigare som Gustav den andra Adolf, eller som sin morbror Fredrik den store, Fredrik den andra Preussen, som ju också liksom på riktigt är ihågkommen som den här krigarkungen.
Okej, han blev inte ihågkommen som någon krigarkung, men annars har han ju satt ganska så starka spår. Vad tror du att han själv skulle ha tyckt om det här?
Jag föreställer mig alltså att han skulle vara nöjd. Det här var ju det han var ute efter, att skriva in sig som en av de stora och viktiga svenska monarkerna. Men han var ju nog också ute efter att skriva in sig som en av de stora betydelsefulla europeiska monarkerna. Där skulle han kanske tycka att det är lite illa att han inte är riktigt där som Katarina den stora, som var hans kusin faktiskt, eller Fredrik den stora eller något sånt här. Att han har ju hamnat på en, de nordiska kungarna är liksom inte riktigt på den här storslagna arenan.
Du som forskar mycket och skrivit din doktorsavhandling om Gustav den tredje. Alltså jag kan tänka mig att det har blivit många diskussioner om honom. Och vad skulle du säga att folk vet om Gustav den tredje så här till mans? Är det att han sköts på operan och att han tyckte om teater och att han införde franska som hovspråk? Eller vad är det man känner till?
I östra Finland så finns det här kriget och sådana saker, till exempel mera närvarande, medan vi andra inte riktigt kommer ihåg det. Sen tror jag att en del kommer ihåg det här med att hur var det nu med hans son och vad han på riktigt far till sin son, den historien. Alltså det är ju de här historierna, så det är ju de här tassiga och liksom lite ekivoka eller sådana grejerna som man minns. Och det är nog också en ganska sorgligt kapitel om man tänker på hans son, som också det här blir Gustav den fjärde Adolf, som växer upp i ett sammanhang där hans egen farmor sprider rykten om att hans far inte far till honom. Så att de här historierna om den här hovstallmästaren Munk, som kanske är den som egentligen är det här far till sonen, så det är ju sådana här som sen fastnar.
Gustav den tredjes födelsedag är på kommande, den 24 januari, är det 275 år sedan han föddes. Borde vi fira dagen?
Det är väl alltid bra att hitta orsaker till att fira. Om man känner för att ordna lite bättre middag eller så här, så kan man ta till det här med det är ju Gustav den tredjes födelsedag. Vem firar inte det? Men annars så det här med att fira kungliga födelsedagar, det är sån här gammalt kulturarv som har försvunnit. Men det kanske inte ska hindra oss från att det här skapa liksom fest kring honom och slå upp i något bra 1700-tals recept.
Ja, känner man till vad han tyckte om?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, det har liksom inte seglat emot. Så det, åtminstone finns det ju inte den här, just i de här galna historier som vad man vet om den ena. Det är Gustav den tredjes pappa då Fredrik, som man vet att han dog för att han hade ätit så mycket när det var på fastland och han hade ätit fastlandsbullar. Men det kanske vi inte ska äta för att fira Gustav den tredje då. Så det här, nej, jag kommer inte på något det här, utan då får vi kanske bara ta från liksom 1700-talets allmänna citron och mycket kryddor och sånt här. Chokladkakorna får vi lämna till en annan gång, för att även om choklad och kakao så här liksom nog kom till Europa, så kanske vi kan dricka varm choklad, alltså vi dricker kakao.
Vi hörde historikern Henrika Tandefelt, som kan det här med Gustav den tredjes historia. Mitt namn, det är Jessica Morni.